skriker ut i bilen, ut i bilen, Betsika, ut i bilen. Och jag bara okej, nu är det dags. Så jag öppnar dörren, tar av mig tröjan, jag är helt dyngrak. Den som jag ser framför mig, han såg lite halvnervös ut. Jag tänkte han kommer skjuta 100% om jag springer mot honom. Så jag blundar och så springer allt vad jag har mot honom. Allt blir slow motion.
Bets har precis blivit tonåring när han genomför sitt första rån. Rånet ska bli startskottet för hans kommande karriär som yrkeskriminell. Men med 3 dagar kvar av ett långt fängelsestraff bländas Bets av ett kraftfullt ljus. Det verkar som att Gud klivit in i cellen och har avgörande nyheter att dela med sig av.
Atmosfären i rummet börjar förändras. Det är som att det blir som ett bastu, jättevarmt. Det är jättekall cell annars. Superkallt är det annars. Jag bara blir varm där inne. Vad som händer? Och så säger den till mig, Bets, allt du söker i ditt liv finner du i mig. Jag bara, är det här Gud eller vem är det som pratar till mig?
Du lyssnar på Verkligheten med mig, Rebecca Jardsdotter. Och det här är Bets berättelse. Bets har plockat fram sin telefon och gör något som han gjort nästan varje dag sedan 8 månader tillbaka.
Nej men titta på min älskling! Hej Zuzu!
Han ringer ett videosamtal till sin fru Hanna och deras gemensamma lilla dotter Zoe.
Hon sitter bara och sjunger där.
Får jag se på henne då? Nej men hej pappas älskling!
Hej pappa!
Hej hjärtat!
Familjen bor i en villa strax norr om Stockholm. Men eftersom Hanna och Zoe är hemma idag och Bets vill undvika Zoes eventuella barnskrik i intervjuns inspelning så möts vi på en annan plats i en kanske stundtals lite för knarrig lädersoffa.
Oj, vad händer med mössan? Vad händer med mössan?
Vad fint du är.
Hon bara sitter och sjunger.
Hej hjärtat, sjunger du? Hej!
Att Bets har en familj att ringa, en fru och en dotter att ta hand om och älska är en realitet han själv knappt kan förstå. Särskilt när han jämför med det liv han levde för bara några år sedan.
Ibland så brukar jag nypa mig själv så här, shit, har jag verkligen levt ett sånt mörkt liv liksom? Där varje dag var på liv och död verkligen. Nästa vecka existerade inte ens. Så man levde varje dag som sin sista. Det var liksom, man är väl en extrem människa tror jag. Det är väl också ens personlighet. Allt eller inget. Och man levde det här livet och då var det 100% det livet. Och det fanns inget större syfte än att man jagade pengar. Man jagade liksom... Men egentligen jagade man ju liksom att fylla det här hålet man hade med pengar, makt och kontroll och våld. Mycket våld var det. Det var ju som ett hål som bara liksom konstant inte blev mätt av något det jag gjorde. Liksom. Det är bokstavligen natt och dag. Från ett becksvart rum och sen tände någon lampan.
Mitt emot mig sitter en 46-åring som suttit många år i fängelse, varit högt uppsatt inom den kriminella världen och djupt nere i missbruk. Men för Bets tar hans berättelse sin början någon helt annanstans, i en helt annan tid. Vid landsgränsen mellan Etiopien och Sudan och Bets är 4,5. Inbördeskrig råder och för att överleva bestämmer sig Bets mamma för att de måste fly från Etiopien och försöka hitta skydd i grannlandet Sudan. Så de ger sig av. Bets, hans mamma och hans lillebror. Och en natt efter en tid på resande fot, närmar de sig gränsen.
Man ser knappt sina händer framför sig, så mörkt där. Och man känner en nervositet och en pirr i sin mage. Och vi sitter och gömmer oss precis bakom en buske då.
Men så ser Bets en bil dyka upp. En bil som verkar köra rakt emot dem. I hög fart.
Jag grips av panik och jag blir helt skräckslagen. Samtidigt så fryser jag hela min kropp. Så känner jag att jag får en dödsångest i hela min kropp. Och min lillebror sitter där i min mammas famn. Och han börjar skrika. Han är 1,5 år och han har haft ont i magen. Och jag tror att de har fått någon slags pejl på vart vi är någonstans. Fast det är så becksvart. Så känner jag så här, vi kommer dö. Vi kommer dö nu. De har sett oss. Samma sekund så ser jag på min högra sida bara lyser upp och så reser sig en ängel.
Ängeln består av värme och ljus. Den har vingar och långt hår som Bets tänker liknar dreads.
Han är jättestor, 5-6 meter hög. Jag är så liten så jag ser ju bara att han är enormt stor. Tittar rakt i mina ögon och han pratar till mitt hjärta. Och så säger han till mig, Bets, var inte rädd, jag är med dig. Och det var något... Det är svårt att beskriva känslan, men det var som att det regndroppar av värme. Varje ord han säger till mig, det här kaoset och fruktan jag kände innan, smälte bort liksom som snö.
Plötsligt försvinner ängeln.
Jag rycker i min mamma och så frågar henne, såg du ängeln? Så jag henne, hon bad mig nej. Var tyst, sa hon till mig. Och så kommer den här bilen då framför oss ungefär 15-20 meter bort och så stannar den.
Jeepen med ett flak fyllt av rebeller tvärnitar. Den vänder och kör iväg. Bets och hans mamma med lillebror i famnen lyckas springa över gränsen. I 3 år bor familjen i ett tält i en flyktingförläggning i Sudan innan de får uppehållstillstånd i Sverige. Bland annat tack vare Bets farbror som redan bor där. Planet lyfter och Bets möter den svenska vintern.
Och så landade vi där och det var fullt med snö. Trodde att det var glass överallt. Sprang runt och käkade snö. Så jag fick brain freeze. Kommer aldrig glömma det. Trodde det var liksom slush glass man fick när man var liten. Jag har ett land fyllt med glass. Det här är helt sjukt.
Snart äter Bets för första gången rostad macka med smör, ost och marmelad. Han ser på tv, pallar plommon och äpplen och päron. Han förvånas över alla leksaker som finns och firar sin födelsedag med sång och tårta. Inuti Bets finns en nyfikenhet och en glädje över det nya liv som väntar. Långt bort från kriget, oron och misären som familjen flytt ifrån. Bets håller sig utomhus för han vill ständigt upptäcka nya saker. En dag tar han sig till närmsta fotbollsplan för att få lira lite boll. Men några äldre barn puttar av honom från fotbollsplanen. De verkar arga och skriker till Bets att dra därifrån.
Jaha, så de här människorna vill mig illa, de gillar inte mig, varför? Så att jag gick hem med den här tanken och frågan. Och det här ordet som de oftast liksom ropade ut, det en ordet hela tiden. Jag bara tänkte så, vad betyder det här ordet?
Hemma hos Bets finns en ordlista och han slår upp det.
Så de kallar mig för det här då. De känner inte ens mig. De vet inte ens vad jag har gått igenom. Och vad är det för fel på mig? Bara för att jag liksom har en annan hudfärg på min kropp så är jag mindre värd för dem då, eller? Är det de tror? Såklart så blir jag sårad, jättesårad. Och så blir man ju samtidigt arg. För att jag hade så här, jag inte gjort dem någonting. Jag har liksom De känner inte mig. Varför ska de bete sig så här? Så jag börjar direkt komma in i försvarsställning och vill försvara mig själv.
Bets möter rasismen fullkomligt öppet. Från allt ifrån elever på skolgården till tanter i matbutiken. Och våldet, det eskalerar. I fickorna har han alltid knogjärn, skruvmejsel och kniv. En dag på väg hem från skolan blev Bets misshandlad i en tunnel. Skinheadsens grova kängor med vita snören träffar magen, revbenen, ryggen och huvudet. Blodet forsar. På kvällen stirrar Bets, som inte ens hunnit bli tonåring, in i sin egen spegelbild och tar ett beslut.
Jag kommer aldrig låta någon människa någonsin i mitt liv göra mig illa på det sättet som de gjorde. Jag ska göra ett helvete för dem som ens tänker tanken göra sig med mig. Eller någon jag bryr mig om. Där vart jag liksom från ett offer till en... Jag vet inte vad man blir om man är motsatt ett offer. Man blir ett rovdjur. Jag vet inte, det är kanske hårt att säga rovdjur. Men man blir värre än de som drabbade den i alla fall. Och stänga av hjärtat har jag gjort nu, för nu skiter jag i människor. För jag bryr mig inte om dem, för de bryr sig inte om mig. Det är jag mot världen.
I sitt pojkrum plockar Bets fram ett gloshäfte. Längst bak skriver han en lista med sina svagheter som höjdrädsla och låg smärttröskel. Ena dagen klättrar han upp på det högsta tornet han vet. Den andra placerar han en brinnande tändare vid underarmen. Bets ser den tecknade Robin Hood-filmen och fascineras över hur man kan ta från de rika och ge till de fattiga. Han ser filmen Dead President om ett gäng unga grabbar med trasigt inre som rånar en värdetransport.
Så jag tänkte okej. Pengar kanske, för de hade det väldigt tufft ekonomiskt som vi också hade det. Jag såg aldrig pengar på det sättet så ung förrän jag insåg att det verkar som att de som har pengar verkar ha det bättre än de som inte har pengar.
När eftertexterna till action-thrillern Heat rullar på tvn kommer han till insikt.
Okej, jag ska bli en sån här, jag ska bli en rånare.
Och Bets övertalar en polare att haka på.
Det är inget kul att vara fattig. Eller hur? Han bara, nej. Då ska vi ska inte vara fattiga längre, utan vi ska ta det som vi vill ha. Liksom.
Tillsammans rånar de en bensinmack och får med sig pengar, klockor och cigaretter. Och när Bets drar på sig rånarluvan känner han för första gången i sitt liv full kontroll.
Det är då dubbellivet börjar.
Måndag till fredag går Bets i skolan, utövar flera sporter och är en omhändertagande storebror. På lördagar planeras eller utförs ett nytt rån. Om söndagarna följer han med sin familj till kyrkan. För pengarna köper han en bil. Han köper nya skor till sina polare och bjuder hela sitt basketlag på hamburgare och pommes. Men desto mer pengar Bets samlar på sig, desto oftare väcks hans ångest. För Bets innebär känslor svaghet. Och han anar att det bara finns en lösning på hans problem. Mer pengar. Med åren blir de kriminella handlingarna grövre och grövre. Med skarpladdade vapen är varje rån på liv och död, menar Bets. Han är nu en del av ett mindre kriminellt nätverk och framför sig har de ett drömjobb. Ett rån på 50 miljoner kronor. Men innan dess vill Bets hjälpa en vän som sitter i ekonomisk knipa. Och tillsammans planerar de en lite enklare grej. Ett rån i en elektronikbutik. De tar sig in i butiken, knyter fast personalen och plockar med sig pengarna. Men när de kommer ut genom ytterdörren ropar någon: släpp vapnet.
Då är vi omringade med, jag vet inte hur många poliser.
Allt Bets ser är blåljus och dragna vapen.
Och så kommer de liksom MP5er och masker och så trycker de ner mig på marken där. Och jag känner min kind. Jag bara känner stenarna liksom. Och jag ser alla ljusen. Jag har aldrig liksom någonsin torskat. Jag är 19 år gammal. Jag har en väska där, nästan 1 miljon kronor. Med en av mina närmaste vänner. Så ligger vi där och jag tittar på honom och han tittar på mig. Det var en socialistisk liksom scen i mitt liv.
Plötsligt går dubbellivet i spillror. Bets misstänks för 12 grova rån och sitter 13 månader i häkte med fulla restriktioner. Natten innan domen ska falla ligger Bets i sin säng. Han tittar på väggarna i häktet.
Man ser massa namnteckningar, ingraverade datum.
19-åriga Bets är rädd och kan inte sova. Och så bestämmer han sig, likt hans mamma lärt honom, för att be en bön.
Gode Gud, om du finns, kan du hjälpa mig ta bort den här känslan jag känner? Och mitt i allt det där så reser sig samma ängel jag såg när jag var 4,5-5 år gammal ute i öknen där på gränsen till Sudan. Reser sig upp och visar sig rakt framför mig i min cell i Kronobergshäktet.
Bets rycker till, sätter sig upp och lutar sig mot den kala väggen.
Och han svävar jättestor, han täcker hela rummet. Och han tittar på mig och han säger: Betsy Gao, var inte rädd, jag är med dig. Och så försvinner han och då bara blev det alldeles tyst i rummet.
Bets döms till 7 års fängelse. Han tänker på ängeln då och då och tatuerar in den på vänster överarm. Men när Bets kommer tillbaka ut på gatorna har han gått från pojke till man och växlar upp sin kriminella verksamhet. Grova rån byts ut mot droghandel och enligt Bets forslar han och hans vänner stora mängder kokain och heroin. De festar på de fetaste klubbarna, bor i de lyxigaste lägenheterna och bär de dyraste klockorna. Men ångesten fortsätter härja hos Bets. Och desto mer droger han säljer, desto mer börjar han bruka.
Alkohol var ju som vatten för mig, jag bara drack det. Sen tog han kokain och då vart man ju nykter, du kunde ju dricka mer. Och så kunde inte jag sova på flera dagar. Och då började man ta tabletter och där började liksom missbruket liksom ta över helt och hållet.
Bets åker in i fängelset på nytt. Fängelsevistelsen blir på ett sätt en lugn paus från allt kaos utanför. Men med bara 3 dagar kvar, sittandes i sin cell, slås Bets av vad som väntar. Rån ska begås, pengar ska dras in, droger ska säljas och konflikter ska tas tag i.
Och då bara känner jag en mörker bakom över mig som håller på att strypa mig. Man har fått vara liksom fri från den nu ett litet tag och så kommer den igen. Och den bara stryper mig och jag bara känner att jag kan inte andas.
Bets faller ner på knä och knäpper krampaktigt sina händer.
Gode Gud, jag ber dig att ta bort det här mörkret jag känner inombords. Ta bort det här mörkret som håller på att dränka mig just nu. Jag ber dig. Jag är så trött på mitt liv. Så hör jag en röst som säger till mig: allt du söker i ditt liv, Bets, finner du i mig.
En fridfull tyngd tar plats i Betts kropp.
Jag bara känner atmosfären i rummet börjar förändras. Det är som, att, det är som ett bastu, jättevarmt. Det är jättekallt häll annars. Superkallt är det annars. Jag bara blir varm där inne. Vad som händer? Och så bara känner jag atmosfären förändras. Samma sak, så säger jag igen. Betts, allt du söker i ditt liv finner du i mig. Jag bara, är det här Gud eller vem är det som pratar till mig? Och då bara sveper den här rösten igen och jag hoppar till. Och så bara, boom, låter det i mitt hjärta. Det är som att någonting bara krossas. Någon slänger en sten i mitt fönster. Så bara ramlar jag ihop. Så bara ligger jag på golvet och så gråter jag.
Plötsligt lyser ett starkt ljussken från fängelsecellens dörr.
Och jag känner också hur Jesus bara kommer in i cellen.
Steg för steg så närmar sig Jesus. Och cellen blir bara varmare och varmare.
Och det är så starkt ljus. Det är när man blundar så kan man ju ofta se ljus ändå.
Jesus sätter sig ner på golvet bredvid Betts. Och lägger en hand på Betts rygg.
Och så klappar han mig och så säger han till mig. Jag älskar dig, jag förlåter dig. Och allt du söker i ditt liv finner du i mig. Och så ser jag hur mitt hjärta är i 1000 bitar. Det där liksom kraschen som jag såg i början. Vet. Och så ser jag hur han bara plockar upp de bitarna. Sätter ihop dem så här med sin hand. Så tar han fram mitt hjärta och så lägger han tillbaka det. Men är du villig att följa mig? Det är det här som väntar dig då. Och jag bara kände liksom. Det här är ju det jag sökt hela mitt liv. Så händer det massa grejer där. Det kom liksom en fångvakt, öppnade, jag låg och grät, jag bara stängde dörren, jag mår, bara, mår du bra, frågade mig, jag mår jättebra. Men det var en moment jag hade där med jag och Jesus liksom i cellen där han mötte mig där jag var. Inte fördömelse, inte anklagelse, bara liksom där jag var i mitt liv, trasig, ensam, tom. Jag bara, det här är vad jag ska göra när jag kommer ut.
Och här tänker jag att Betts berättelse ska fortsätta i ett ljust skimmer. Slutet gott, allting gott. Men så är inte fallet. För snart är Betts tillbaka i kriminalitet och missbruk igen. Samtidigt går ångesten på högvarv och han funderar på om livet ens är värt att leva.
Jag började köra rysk roulette. En revolver, stoppa in en kula i den och så bara, sen på film bara brrr, klick, så bara okej. Okay. All right, jag lever idag då.
Han tänker att det kanske är enklare om polisen tar hans liv. Så han sätter sig i bilen och kör målmedvetet i jättehög fart genom stan.
Jag fortsätter supa, jag har flaskor, lite kokainflaska, liksom vodka i bilen och jag dricker och jag bara är helt bedövad.
Plötsligt är han omringad av poliser.
De skriker ut ur bilen, Betsika, ut ur bilen. Jag bara okej, nu är det dags. Så jag öppnar dörren, tar av mig tröjan, jag är helt dyngrak. Den som jag ser framför mig, han såg lite halvnervös ut. Jag tänkte han kommer skjuta 100% om jag springer mot honom. Så jag blundar och så springer allt för jag har mot honom. Allt blir slow motion. Så hör jag bara klick.
Polisen har precis avfyrat ett skott. Men kulan fastnar i pipan. Betts brottas ner, handklovas och förs till självmordsbevakning. När Betts kommer ut tar han sig så snabbt han kan till en källarlokal där han förvarar vapen, droger och alkohol. Källaren är smutsig och mörk och Betts vill helst bara försvinna.
Så är jag så arg på mig själv att jag liksom, det jag berättat nu, det här jag försökt göra, liksom, ingenting går. Varför är mitt liv sånt helvete? Jag orkar inte ens leva. Vad är meningen med mitt liv ens? Och då bara, boom, exploderar hela källaren. Och då kommer samma röst igen som har jagat mig hela livet. Och då visade han min allé, en jättesmal väg. Och då ser jag hur vacker den är. Liksom. Och då säger han, följ mig den här vägen. Om du ger mig 100% så ska du få frid, helande. Och jag bara, va? Finns det här fortfarande för mig? Jag trodde det var kört. Och där förlorade liksom världen sin kraft över mig.
Precis som i cellen, flera år tidigare, faller Betts ner på knä.
Och jag bestämmer mig där och då, jag ska ge dig 100% varje dag. Men hjälp mig. Jag har ingenting att ge dig, men jag ger dig allt jag har.
Betts beskriver hur en vulkan av eld faller över honom och han känner hur han tvättas fullkomligt ren inuti.
Och det var som att då fattade jag vad jag har gått runt och sökt hela mitt liv. Jag har inte hajat att det här hålet som jag försökt täppa igen med pengar och liksom med droger och liksom bekräftelse och liksom kvinnor eller allt det här jag liksom, det är liksom jag har försökt täppa igen med. Det fanns ingen hållbarhet i det. Och då kände jag bara liksom en trygghet att jag är funnen. Han har hittat mig liksom.
Direkt sker en radikal förändring i Betts liv.
Jag har inte tagit en enda droppe alkohol sedan dess. Inte en enda liksom drog. Ingenting. Helt drogfri och nykter har jag varit sedan 16 februari 2019.
Det har gått 7 år sedan den där natten i källaren. Mycket har förändrats. Idag är Betts gift, pappa, predikant och PT. Han hjälper till på ett avhopparprogram i Norge för att hjälpa människor ut ur kriminalitet. Han är också tränare på en thai-boxningsklubb och åker på missionsresor för att prata om hur Gud förvandlat hans liv.
Jag har varit tungt kriminell i över 20 år. Suttit nästan 10 år i fängelse. Blivit skjuten, huggen och en gång var jag död. 45 av mina vänner har dött i gängkrig, självmord, överdoser och försvinnanden. 2 av mina bästa vänner dog i min egen arm. Det är livet jag har levt. I många år av mörker har förstört många människors liv. Men idag har jag fått ett upprättat liv där jag får vara ljus. Där jag har fått ett nytt liv, en ny chans. Och där jag får ge tillbaka. Och hjälpa människor som också kanske har brottats med samma mörker som jag har gjort alla dessa år.
Jag frågar Betts hur han ser på de människor som genom åren påverkats av hans handlingar.
De har jag haft också mycket tankar för, alla rånoffer som man har. Man tänkte inte på det då, man tänkte så här, men hallå, skärp dig, skämtar du, men jag skadar inte dig, jag tar ju bara pengar, de är inte ens dina. Så jag hade ju den mindseten liksom många år. Empatin har man ju verkligen fått tänka om 2 gånger. Hemskt.
Vi lämnar lädersoffan, hoppar in i Betts bil och kör till närmaste kyrka. Tron på Gud är nu en given och central del av Betts liv. Han läser Bibeln och ber varje dag och är tacksam till Gud för det nya liv som getts honom. Polissirener, tänder det liksom gamla minnen eller är det så länge sedan nu?
Nu är det ändå så här, nu känns det bättre. Förut fastnade du hela kroppen, man kände ju bara papp direkt. Men nu känns det ändå liksom, det är hanterbart. Jag känner ingen stress, för jag är fri. Jag har ingenting att dölja, jag lever inte det här livet längre. Så nej, jag känner faktiskt inga som helst liksom negativa känslor.
Kyrkporten står öppen och vi kliver in.
Wow. Det var hur stort som helst det alltså.
Med våra ansikten riktade mot kyrkans altare frågar jag Betts vad han tror att han hade behövt som liten.
Mer närvarande liksom vuxna. Att man blir sedd, hörd, bekräftad och att man också blir uppmuntrad att följa och fullfölja sina drömmar.
Vad skulle du vilja säga till honom?
Ja. Det kommer att bli bra.
Skulle du vilja be en kort bön?
Mm. Det skulle jag absolut vilja göra. Tack himmelske fader för att du är alltid med oss. Du älskar oss. Tack för att du gav din enfödde son till oss, Jesus. Att du dog på korset.
Du har lyssnat på Betts berättelse i verkligheten. Har du eller någon du känner problem med droger eller självmordstankar, finns det hjälp att få. Sök bara på verkligheten så hittar du. Jag som gjort programmet heter Rebecca Jardsdotter. Producent var Gustav Asplund och tekniker var Astrid Ankarkrona.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.